Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det här, kära vänner, är avsnitt 402.
402.
Välkomna till oss.
Ja. Jag skulle vilja börja med några frågor till dig.
Japp.
Enkla, men som kan avslöja en del om oss och vad vi vet om varandra och tror varandra.
Jaså, jaha. Mm.
När du och jag är tillsammans, vad pratar du helst om med mig då? Pratar du om relationer, eller om sex, eller om jobb? Helst, vad tycker du är roligast liksom?
Av de tre?
Ja.
Jobb.
Det lät som att du
trodde att det där var mina tre favoritintressen och så skulle jag välja vilket.
Nej.
Trodde du någonsin att jag helst pratade om sex?
Nej, det trodde jag inte.
Nej.
Vad tror du att jag skulle välja då?
Av de tre?
Ja.
Sex?
Nej.
Jobb?
Ja. Men okay. Jag trodde att du skulle välja relationer faktiskt.
Nej,
det förvånade mig lite grann.
Ja. Alltså jag tycker att, fast du glömde mitt favoritämne.
Nämligen? Sjukdomar.
Nej, jag vill ju prata och planera framåt.
Ja. Okej. Okay. Ja, men nu var
det
de här tre
som gällde. Det tycker jag är det roligaste.
Okej. Ja. Intressant. Och vad gör du helst med mig en solig eftermiddag på landet då? Ligger du på bryggan och solar? Går du en promenad i skogen? Eller jobbar du i trädgården? Eller om du och jag ska göra det liksom tillsammans?
Ja. Nej, men då är vi nere på bryggan och du tittar när jag simmar.
Okej. Okay. Vad tror du att jag skulle välja då?
Ligger i solar.
Ja, faktiskt. Det här går ju bra.
Ja.
Nu kommer verkligen en hypotetisk fråga. För den är så här, om vi gifte oss, vilket Gud förbjuder.
Det kommer inte hända.
Hur skulle du vilja att bröllopet var? Skulle du vilja ha ett stort och maffigt med kyrka och klänning och fest och 100 pers? Skulle du vilja ha ett litet intimt med familj och några vänner? Eller skulle du vilja ha det rent juridiskt korrekt i rådhuset, bara du och jag? Så är det klart.
Litet med vänner.
Okej.
Okay. Ja. Du skulle ju vilja ha ett stort.
Ja,
det är därför det här aldrig kommer hända.
Ja, men det är intressant.
Mm. Har du hört talas om grodan i grytan?
Ja, fast jag aldrig riktigt fattat.
Nej,
det är så jäkla
konstigt. För att för 4 månader sedan hade jag aldrig hört talas om begreppet grodan i grytan.
Ja.
Nu har jag hört talas om det 3 gånger. Så där tycker jag det kan bli.
Ja, ja.
Att det dyker upp då. Och då är det alltså så här att resonemanget är så här att om man liksom lägger en levande groda i en kastrull med kallt vatten och sen så höjer man sakta temperaturen,
ja,
så är den kvar.
Ja.
Men liksom, så är den kvar och sen dör den liksom, ja, för att det kokar till slut. Men om man skulle släppa ner den i kokande vatten så skulle den ju hoppa ur direkt.
Ja, just det.
Och det där är då liksom en bild för hur vi människor också funkar. Nu är det där inte sant, ska jag säga. Nej. Det är nog inte så grovt jag skulle göra.
Nej, jag fattar.
Men jag bilden är sån. Ja, ja. Och det där blir ju också, tycker jag, en förklaring. Om man godtar bilden så är det också en förklaring till varför vi människor står ut i så mycket dåliga förhållanden. Mm. Och jag tänker att mekanismen är liksom, låt säga att du lever med någon som dricker för mycket eller är våldsam eller bara otrevlig och så vidare. Hade man liksom varit den som, hade man sett det där direkt,
ja, ja,
så hade man ju inte gått in i förhållandet. Men man är i förhållandet och så börjar saker sakta förändras. Och många frågar sig ju liksom, hur hamnade jag i det här? Men den mekanismen är ändå ganska stark.
Ja.
Någon är otrevlig någon gång, första gången, ja, det blir tråkig stämning. Man vet att den är trevlig egentligen.
Ja.
Man väntar på att det ska bli komma tillbaka och så vidare. Man har sett den vara dum och bli snäll igen. Mm. Eller man vänjer sig vid det här drickandet. Alltså den här vanans makt.
Jag tror att man, när man pratar om just människor, som, framförallt kvinnor då, som lever i våldsamma förhållanden, så tycker man så här, hur dum kan man vara? Men jag tycker man kan liksom, för att förstå det kan man nästan bara gå till sig själv och se de små sakerna som man accepterar. Som man absolut inte hade accepterat om man hade sett dem på en gång.
Nej.
Små saker som slarv.
Eller, du skulle inte ha gått in i
nej,
det då.
Och jag tror att det är samma sak. Liksom. För du märker inte förrän det är för sent. Du vänjer dig vid och tolererar och tänker att det är normalt.
Ja.
Du tycker inte om det, men det är liksom, det hör till ditt liv.
Det hör till vår relation. Ja. Liksom. Nej, för jag tänkte också...
Och så, det var, en sak till. Ja. Jag tror också att det finns alltid på ett väldigt korkat sätt, som man också kan känna in hos sig själv, att man hoppas att det ska bli bättre.
Ja.
Att det här var tillfälligt.
Precis.
Det gör man ju liksom med små saker i relationer också faktiskt.
Man arbetar på något vis i relationer för att det ska bli bättre. Men jag tänker att... Så om jag frågar dig så här då... Du levde i ett förhållande förut med en viss problematik. Jag tänker på, du har ibland pratat om svartsjuk eller någonting. Mm. Och menar du då att om det hade varit så från början och du hade sett vidden av det här, då hade du inte gått in i det?
Alltså, nej, det hade man inte. Det hade nog ingen gjort om man hade råkat ut för dem liksom...
Effekter av det.
Ja, effekten av det, de problemen som uppstår, det hade man absolut inte gjort.
Nej. Och så här kommer det då smygande. Och jag har liknande erfarenheter. Jag skulle ju aldrig ha gått in i relationen om jag visste hur det, liksom hur vårt mönster skulle vara. Liksom. Vad var det jag skulle säga? Jo, jag fick en fråga en gång liksom, apropå de här. För om en i ett förhållande har, låt säga att du skulle dricka för mycket till exempel. Det är ju du som dricker för mycket.
Ja.
Men det blir ju ett relationsproblem som jag ändå måste hålla på och hantera. Förstår du? Det går liksom inte att isolera. Det är därför det blir som att vi har problem med det här. Fastän jag egentligen inte skulle vilja ha det alls. Det är inte jag. Men den enas problem kommer ju alltid att flyta ut. Och påverkar relationen. Och det blir ett relationsproblem.
Ja, dels det. Dels så blir det ju det om man pratar om missbruk. Så,
även bruk?
Ja, absolut.
Där man är liksom.
Men jag tänker också så här, för det är lite samma sak som i grodan där. När vattnet var kallt och skönt och det var precis det man ville ha.
Ja.
Hade man sett från början att den här personen dricker för mycket.
Ja.
Då hade man ju heller inte valt, även om det inte skapade ett problem direkt, utan det bara säger det där är en person som jag inte, en sån personlighet eller en sån, det där beteendet tycker inte jag om hos någon människa oavsett liksom. Men det ser man ju inte från början, för då ser man något annat.
Ja, precis. Och så vad blir slutsatsen? Jag tänker ju ofta så här, att när du tvekar om, för att man normaliserar ju det här, och jag vill bara säga att det här med liksom misshandel, där kommer ju ännu mer svåra liksom psykisk misshandel, där kommer ju andra mekanismer in också. Men egentligen så vill jag väl bara säga så här, att påminn dig om du inte trivs i relationen, att du kanske är grodan i, alltså att man är en sakta, och att se på det utifrån. Om du hade sett relationen som den var nu, hade du då gått in i den utifrån vem du är och vem din partner är? För då får man kanske lite hjälp att se att det här är inte normalt. Jag skulle inte ha valt det här. Jag är kvar i det här bara för att jag sakta men säkert har vant mig. Mm. Att det här har blivit min vardagsmat.
Absolut. Det finns ju en ytterligare sida av det också. Man ser generellt på människor och grodor och djur överhuvudtaget. Ja. Att vi har en tendens att så här, vi kan inte alltid vara det där mysiga kalla vattnet. Utan vi måste stå ut med en massa saker också.
Ja.
Att man tänker många gånger i en relation att ja, jo. Men ingenting är ju perfekt. Jag kan inte få den perfekta partnern. Jag kan inte hitta den här där allting funkar. Så jag får stå ut med att han eller hon inte plockar upp sina trosor eller glömmer att stänga toalocket eller säger dåliga saker ibland. Jag får stå ut med lite grann för det andra är så pass bra. Men så jag vet inte riktigt. Det måste ju också vara en... Man kan ju inte, som sagt, det måste ju finnas en övre gräns eller en undre gräns där så här, nu, det här går för långt liksom.
Ja,
förstår du?
Ja, men toalocket är det kanske ingen som skiljer sig för.
Nej.
Men vad menar du att den övre gränsen är då?
Jag menar, alltså, hur långt ska det gå innan man säger, ja men okej, jag får städa lite mer eller jag får städa mycket mer. Men det får stå ut med för att det finns mycket annat som är bra. Eller jag får ta hand om barnen hela tiden. Men det får väl vara värt. Alltså, du kommer aldrig hitta, liksom, nej men jag gillar inte det här, så då ska det bort.
Så hur ska man göra?
Nej, jag vet inte. Jag tror också att man kanske måste också se... Alltså säga att det finns ändå en del saker som man kan stå ut med och det måste man göra. Liksom. Ja.
Ja, men så, det är ju klart. Men i de här fallen så är det ju att man står ut med saker för att man har något. Man har något och där liksom, man har en relation.
Mm.
Och inom ramen för den så börjar man stå ut med saker man aldrig hade tänkt att man skulle. Liksom,
ja.
För att man normaliserar det och känner att det här är mitt liv.
Ja.
Jag tänker att man kan försöka se det utifrån. Och gränsen går, tycker jag, när det över tid kostar mer än det smakar.
Precis så.
En relation ska ändå vara någonting som ger kraft, inte bara tar kraft.
Ja.
Men, nu kan jag inte sluta till det, men jag tänker också att för många är kanske tryggheten att ha en relation så otroligt tungt vägande så att man låter det finnas ett väldigt högt pris för tryggheten.
Precis, det är det jag menar också. Att man tänker att värdet i den andra skålen är så stort.
Ja.
Men så jag tycker det är inte helt lätt att väga de här sakerna emot varandra.
Nej, det är det verkligen inte. Men det är i alla fall ändå bra att se det utifrån en kort stund. Skulle jag ha gått in i det här?
Ja,
liksom?
Ja.
När man tycker, om man ens, många tänker så här, har jag ens rätt att skilja mig?
Ja, absolut.
Och det har man ju.
Alltid.
Ja, det har man alltid. Ett lyssnarbrev här.
Mm.
Jag har en fråga som jag inte hittat svaret till. Det är så här att min syster ska lämna sin man efter 15 års äktenskap. Ett äktenskap där han fick precis vad han ville. Hon gjorde allt för honom. Men nu efter 15 år och 3 barn orkar hon inte mer. Min fråga till er är, hur ska jag stötta henne i detta? Hon fryser ut alla och svarar inte på våra samtal och sms. Jag vet inte om jag ska åka hem till dem. Hon säger att hon inte vill att vi ska åka hem dit, men samtidigt så svarar hon oss inte. Hennes omgivning vet att hon mår jättedåligt över allt detta och inte ser någon väg ut. Samtidigt som jag försöker få henne att inse att hon tog det här beslutet för att hon inte hade något annat val. Hon är djupt deprimerad och har varit det i flera år till och från. Stänger ut allt och alla. Hon ska flytta om cirka 2 veckor. Det finns ju inget universalsvar, men vad skulle du tänka, Magnus, om detta?
Jag tycker nog ändå jag tycker det är svårt, men
vad skulle du ha gjort?
Jag skulle nog ha åkt dit ändå. Jag skulle jag skulle ha åkt dit, för jag tycker att man det är ju, hon är djupt deprimerad. Det är ju då är hon ju liksom i behov av hjälp också.
Ja.
Och eftersom det är väl också en del av det att man stänger ute folk, vilket inte leder till något bra.
Nej,
då kanske
just
man
det.
Måste tvinga sig på, liksom, i all försiktighet och all välmening.
Jag tänker att hon kanske skulle ta med sig någon och åka dit också.
Ja.
Och framförallt då kanske, nu vet inte jag liksom hur relationen mellan vår brevskrivare och hennes systers man är. Men att hon inte behöver liksom i det mötet ta ställning eller visa
sig
irriterad. Utan hon hälsar på dem och vet att de båda två har det jobbigt och så vidare. Och kan man liksom, de tar med fika eller vad som helst.
Ja.
Som om det är ett vänligt besök. Liksom.
Ja.
Och om mannen är... Om det blir stökigt så kanske hon ska ta systern med sig ett tag eller någonting. Så jag tror att hon har stängt ute alla. den metoden tycks inte ha gjort någonting bättre, så därför tycker jag att det är fint om man gör ett försök och hälsa på. Också. Och kanske då inte frågar innan, nej, kan vi komma, för eftersom det då blir nej. Jag tror nästan att man, när man mår så dåligt att man liksom inte typ vill visa sig, så säger man ju nej.
Ja.
Men man, i längden så är det kanske jättesnällt om någon ändå tränger sig in där.
Men jag tror det kanske som du säger också, att det är bra om man kommer, inte bara en, att man inte kommer ensam, utan att det är någon mer eller fler med det också. För att det blir liksom, jag tror man behöver bryta igenom det där.
Ja.
Avstängningen.
Ja. Precis, men, ja, men någonting.
Jag tycker det kanske också är väldigt bra, om det nu är så att systern är djupt deprimerad, så kanske hon ska rådfråga en psykolog också vad de säger.
För att det är ändå,
ja.
Det tycker jag absolut, för att alltså om hon är, man får ju hoppas att hon har medicinsk hjälp, men om hon inte har det, så är det verkligen hög tid.
Ja.
Och hon behöver då kanske också byta livssituation, vilket är ju bra om hon har kunnat fatta det beslutet.
Ja.
Ja, lycka till.
Ja.
Tack för att du skrev. Du, en sak som ju, alltså många av våra lyssnare funderar ju på, ska jag lämna eller inte? Det som står emot det, som när det kommer till oss, så blir det ganska självklart, ja men det här låter ju inte alls bra och du har försökt så mycket, det är klart att du ska lämna. Men om vi nu tittar på, vad är det som står emot detta lämnande?
Ja.
Så är det ju ofta detta, frågan blir ju liksom, men kommer jag verkligen att bli lyckligare som skild?
Ja, ja, ja.
Alltså, eller blir jag bara ensam och fattig och barnen är förtvivlade och den jag lämnar har jag gjort olycklig? Alltså att livet, man vet ju inte vad som ligger där, nej, i andra precis, vågskålen. Och för den som blir lämnad så är det ju ofta en väldig liksom, uppförsbacke eftersom den ligger efter. Ja. Vet du vad jag gjorde? Jag fiskade upp boken som vi har skrivit, Lyckligt skild. För jag vet att jag frågade min exman.
Ja.
Och det var med bävan som jag liksom läste det här.
Ja.
Jag frågade då, eftersom det var jag som lämnade honom. Och han ville ju inte att vi skulle skiljas. Och sen så frågade jag honom då. Blev du lyckligare utan mig?
Ja.
Och då säger han till slut, om jag jämför med hur min unga dröm, det här är ju så sorgligt, om jag jämför med hur min unga dröm såg ut om vårt liv, den drömmen var så romantisk och enkel, det var vi två och så skulle vi skaffa barn. Om man jämför det, jämfört med den drömmen, så blev han inte lyckligare, säger han. Alltså drömmen, nu måste jag tänka, drömmen var ju liksom, då var det ju väldigt jobbigt att skiljas eftersom han jämförde med drömmen.
Ja.
Men så säger han så här, men jämför jag med hur vi hade det de sista åren, jämfört med verkligheten, så ja, jag är lyckligare nu.
Ja, nej men jag förstår, jag förstår precis, det är ju så det är.
Ja.
Att man liksom, när man går in i en relation så var det ju inte det där man såg fram emot,
nej,
utan man såg fram emot något skithärligt. Men jag måste säga det, och jag tycker att det sista han säger det också, för att det är på något sätt som att om man befinner sig i en taskig relation,
ja,
och man känner så här, jag har försökt i den mån jag kan, alltså så här, inte jag har verkligen försökt, utan jag har försökt i den mån jag kan, och jag märker att det här kommer inte bli bättre.
Mm.
Då kan man ju ändå tänka så här, okej, men jag vill ändå göra mitt liv bättre.
Ja.
Och då är det inte här jag ska vara, utan det liksom utanför den här relationen. Jag ska separera.
Mm.
Sen handlar det ju väldigt mycket om vad man lyckas göra av det. Att man liksom, där finns åtminstone en annan plattform att försöka bygga olika saker på.
Ja, men den kan
på,
vara
liksom,
nog så svår.
Absolut, visst då.
Men om man håller sig fast vid det här då som han sa.
Mm.
Att det som hindrar en från att se klart, ska jag lämna eller inte? Att man faktiskt inte ser att det är dags. Det är ju att man väger separationen mot drömmen om förhållandet.
Mm, visst, absolut.
Inte mot förhållandet som det sen blev.
Nej.
Man har lite svårt att se förhållandet som det sen blev klart. Liksom. För att man då när man ställs inför, ska jag skilja mig, så börjar man ju se allting som var bra en gång.
Ja.
För kanske 15-20 år sedan, eller för 5 år sedan, eller när det var.
Ja, man har kanske också alltid bevarat den där bilden av att det är så min relation borde
egentligen
vara.
Egentligen
ja.
Är.
Ja, egentligen
ja,
är.
Ja, just det. Ja, och då så skriver jag så här då, att det är viktigt att inse när det är dags. Först då kan man få ett lyckligare liv på annat sätt än genom den dröm man ändå inte lever.
Ja, ja, absolut. Visst.
För att man lever ju inte den drömmen.
Nej, 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 precis.
Ja, och jag har liksom samlat lite frågor som dyker upp ifrån villrådiga lyssnare här. Jag ställer dem till dig. Vi kan ta dem ganska snabbt så här. Hur det blir här nu då efteråt. Lyckan när man har skilt sig. Skulle du säga att den kommer snabbt?
Nej, verkligen inte. Alltså, jag tycker det är liksom, det finns ju en slags befrielse, en
lättnad.
Doft av lycka. Mm. Ja, men en lättnad för att man har gjort det där som man har tänkt på väldigt länge.
Mm.
Och man säger, ja, men nu är inte den här våndandet kvar, utan nu har jag bestämt mig för någonting. Men sen är det ju en lång, ja, alltså man hamnar i någonting som är ganska besvärligt och jobbigt med flytt, separation, bo på olika ställen och barnen, hur ska de ha det? Och så, det är ingen rolig period, man blir inte lycklig på en gång, det är svårt att se.
Alltså jag kan säga att jag blev gladare ganska snabbt, men det var mycket praktiskt som var tungt.
Ja.
Faktiskt.
Ja, ja.
Och liksom just hanteringen kring barnen också, så att, så att de mår bra.
Ja.
Men många typ rapporterar ju att fastän jag trodde att jag skulle bli, jag har tagit initiativ till skilsmässan och har skilt mig. Och sen så blir de väldigt låga.
Ja.
Det är inte så konstigt, nej, för de sörjer då också en separation.
Absolut, det är klart att man gör det.
Drömmen gick i kras. Ja. Bådas drömmar har gått i kras. Det får man liksom inte...
Det är ju en ny situation man ställs inför också. Man ska trimma in sig i det här nya livet man lever.
Precis. Och om man frågar dig, hur lång tid tog det för dig tills du så att säga var på banan? Du var ju, ska vi säga också för lyssnarna, du var också den som valde att lämna.
Absolut. Nej, men jag tycker att det tog ett år.
Aha.
Alltså det är klart att det lättade ganska snabbt många saker, men jag tycker att Det var problem, det var jobbigt hela grejen med barnen och alltihopa. Det var inte så att jag var superlycklig under den tiden.
Nej, men du var inte deprimerad?
Nej, jag var absolut
utan
inte.
Utan det var mer att du hade bekymmer. Ja, just det, att det var tungt.
Ja. Och jag kan inte säga att jag någonstans ångrade mig, men det fanns ju naturligtvis det där, var det så här det blev.
Ja, just det.
Fanns ju med också.
Ja.
Ja. Du då? Du inte kom.
Ja, men för mig var det värsta perioden innan jag, alltså medans jag funderade, ska jag inte?
Innan du bestämde dig för
att faktiskt, innan jag bestämde mig. För att jag tycker att det var liksom som, om man ser vägvalet så tittade jag på, ska jag lämna, det var som en mur, det gick inte. Ska jag vara kvar, det gick heller inte.
Mm, nej, visst.
Jag visste inte, för jag såg inte, men hur skulle jag kunna lämna? Jag hade liksom inte ens... Det var ju så omöjligt för mig att ens tänka tanken att man kunde göra det. Men så jag tyckte att det var det värsta.
Men jag håller med om att det var det värsta. Det var det absolut värsta. Men sen var det inte så att det sa pang och så blev det bra. Utan hur lång tid kände du att innan du kände att du hade landat efter du hade...
Nej, men jag, som jag jag vet inte, jag försöker liksom minnas, men jag tycker att jag säger nu att det var ganska snabbt jag landade, men det var väldigt mycket praktiskt och liksom och också jobbigt praktiskt. Jag tyckte så synd om barnen ibland och det var liksom enormt fokus på dem, hur man skulle ta dem igenom det, så att. Men jag vet ju, och det är ju fånigt, men det är ändå sant, att min äldsta, han sa efter inte så lång tid, och han förknippade ju inte det med skilsmässan, men han sa att jag var mycket gladare nu för tiden. Och jag skrattade mer, jag var lättare om hjärtat.
Ja.
Det beror på var man kommer ifrån, liksom, men det hade varit för tungt.
Ja.
Det är nog väldigt, väldigt olika.
Ja,
och om man tänker den som är lämnad, eller liksom om man lämnar någon, det är ju också någonting som många oroar sig för. Hur ska det gå för mitt ex?
Ja.
Väldigt många oroar sig för att de typ ska ta livet av sig eller helt gå ner sig. Erfarenheten är ju att det inte riktigt blir så. De flesta hämtar sig ju liksom och kanske hittar någon ny, kanske lite överraskande snabbt. Hände ju det också faktiskt. Men det är ju en vacker tanke. Och en fråga till dig då. Vilket ansvar tycker du att man har för sitt ex?
Jag tycker att man har ett ansvar. Eftersom det då, om det är ens, framförallt om det är ens barns andra förälder.
Ja,
så
ja,
har man ju ett ansvar för. Eller ansvar, det är också, man måste ju på något sätt hantera den här lämnandet på något sätt. Man måste vara, bete sig bra mot den här personen, tycker jag. Det är ju viktigt. Men det finns ju också en gräns där man kanske inte ska. Det är inte ens uppgift att trösta och ta hand om den här, den man lämnar känslor. Jag tror inte att det är en riktigt bra grej.
Nej, det vet jag att du har sagt. Ja. Men alltså, så hade nog jag och min exman ja, det, liksom, det, att vi kunde prata ja, om det. Och...
Ja, jo, men prata om det. Det
ja, men jag menar
göra.
Också ja. Trösta faktiskt. Ja,
ja. Ja, nej, men jag tror att det går verkligen från fall till fall. Men man har ett ansvar. Man måste ju någonstans... Liksom, det är inte färdigt bara för att man säger nu vill jag separera och flytta ut, utan då har man ju fortfarande en relation som man måste ta hand om på bästa sätt.
Om man har en relation, om det är så pass att man kan ha det. Men jag tycker att man kanske har ett ansvar, inte för den människans liv, men man har ett ansvar, tycker jag, för att bete sig så bra man bara kan i den här svåra situationen. Ja. Så att man inte bränner broar eller försämrar för barnens del framöver och så också.
Ja.
Det var lite olikt dig att säga att du tycker att man har ett ansvar.
Alltså, jag tycker inte man har ett ansvar. Jag tycker det.
nej, men
jag tycker att, alltså, jag vet inte om det är det ordet man ska använda, men du har ju, det är ju en person som du har ett starkt band till genom dina barn. Du kommer att vara tvungen att samarbeta. Så att det, jag tycker ändå att man har ett ansvar
men
för att vara
relationen.
Men
ansvaret för dens mående, det kan man ju ändå inte ha.
Nej, det tycker jag inte man har.
Vad sa du?
Nej, det tycker jag inte man har.
Nej, precis. Nej, utan det är mer man har ansvar för hur man genomför separationen.
Ja, ja.
Det har egentligen båda, men det är lättare för den som har valt att ta steget, för den ligger mentalt
den
lite
mycket
före.
Längre, absolut, oh, visst.
Ja. Nej, men sen vill jag också säga att man kan ju liksom på samma sätt som man kan leva ihop, så kan man också vara skilda ihop på olika vis.
Mm.
Och jag tycker att att liksom, för vår del så fortsatte vi att kalla oss för familjen.
Ja.
Vi är fortfarande familjen på något vis. Även om det nu när barnen är stora så fejdar det ut. Men det är familjen liksom. Och i vår WhatsApp-tråd så den heter familjen liksom. Och fortfarande. Och det tycker jag ändå kan vara lite... För oss var det lite bra. Jag kan tycka att det är lite fint på något sätt. Man är familjen på så vis att man har barnen ihop.
Ja.
Sen kan ju det vara liksom, man behöver inte göra något mer av det ändå. Men jag vill bara säga att så kan man också se det. Att man fortsätter att vara en enhet fastän man inte lever ihop. Man fortsätter att ta gemensamt ansvar för barnen eller liksom... Och det är liksom inte alltid så att det är rosenrött, verkligen inte. Eftersom man hade problem när man var ihop så har man problem också.
Ja.
Men man kan ju välja, man måste ju inte välja att ta jättestort avstånd om det inte är så att man plågas av varandra,
precis,
helt enkelt.
Ja. Och det är ju svårt, det är en jättebra målbild och jag tycker man ska försöka sträva dit att man har en bra relation och kallar sig för en familj. Men många gånger så är ju det, kan det ju vara superinfekterat. Att man måste liksom pausa eller låta det vara helt
och det är väl också en tröst att liksom det som gör ondast, det lindras ju oftast med åren. Så att man kan komma närmare varandra.
Oh, ja.
Även om det är jättejobbigt till en början. Ja.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Det är inte så ovanligt nu att vi får brev från lyssnare som lever med en partner som på ett eller annat sätt inte mår bra.
Nej.
Det tycker jag nästan att man ser under de här åren som vi har. Och det är tiderna som har varit väldigt, väldigt svåra. Och det slår igenom på det privata planet såklart. Här har vi en lyssnare som skriver så här. Hej bästa poddare. Jag har en relation sedan 15 år med en man som nu de senaste 4-5 åren har varit väldigt nere. På grund av, som det visade sig för 2 år sedan, vara en utmattning. Den här utmattningen och mitt anhörigskap har tagit hårt på mig som står bredvid. Det tog mig 1 år att ens förstå, efter att han varit sjukskriven ett års tid själv, att jag är just anhörig, medberoende i hans psykiska ohälsa och hur det har begränsat mitt liv. Mycket konflikter, för han är så otroligt känslig och har väldigt starka försvarsmekanismer. Inget sexliv eller ömhet gentemot mig. Han kan vara hård i tonen och fräsa och gå ifrån ett samtal och vända ryggen till. Ett omoget beteende. Jag brottas med hur jag ska agera. Är förhållandet över eller ska jag acceptera och vänta in mannen jag förälskade mig i för 15 år sedan? Jag har alltid kunnat göra trevliga saker på egen hand och det har aldrig varit något problem. Så det har varit min räddning, kan jag väl säga. Att jag inte har varit begränsad på grund av hans utmattning. De senaste 3 åren har vi inte haft gemensam semester då han varit så trött. Jag har alltid tagit hjälp för egen del med samtalsstöd. Snälla, hjälp mig med era tankar. Hon är stark men ömhetslängtande samtidigt, ja, säger hon.
Alltså, det, ja, just eftersom det är en förändring, en någonting som har skett i samband med en utmattning,
ja,
så kan man ändå känna att han skulle ju kunna, han är i behov av hjälp och skulle kunna få hjälp och kanske ta sig igenom det där på något, ja, sätt och komma tillbaka till den han en gång var. För det är klart att det påverkar en ju, och man blir ju förändrad och man blir kanske mer, om man reagerar väl olika.
Som i en utmattning.
Ja visst, ja, han blir uppenbarligen då liksom irriterad och kanske, ja. Ilsken.
Ja, han kanske liksom inte pallar, så kan det vara när man plötsligt är så svag,
ja,
så skäms, ja, man för det och, ja, man vänder taggarna utåt, ja, man vill inte blotta sig. Nej. Och så vidare. Så det här är ju så otroligt komplext.
Ja, och det verkar ju inte vara liksom ett personlighetsdrag att ständigt vara sån. Så om han kunde få hjälp så skulle han förmodligen bli hjälpt och slippa eller liksom komma bättre ur sin utmattning. Både för sin egen skull och må bättre själv, men också fungera bättre,
ja,
i relationen.
Ja, man får ju hoppas att han får, ja, hjälp med det.
Men,
ja,
då kan jag också säga så här, det kan ju inte hon göra åt honom, utan det måste han ju vilja själv.
Ja.
Och då är det, om hon då känner sig, om han inte gör det, då är det ju det valet i så fall som gör att hon borde säga, men då kommer inte jag palla med det här längre.
Nej, just det.
Jag vet att du kan, och jag vet att du liksom, vi skulle båda bli hjälpta om du sökte hjälp själv. Men gör du inte, är du en person som inte ens vill söka hjälp, då har jag svårt att fortsätta här.
Men om han har sökt hjälp då, för det framgår, nej, inte riktigt. Om han har det, nej, det då, vad säger att, du då?
Ja, nej, men då kan man ju säga så här, sök en annan hjälp. Då hittar någon annan som kanske kan hjälpa dig på bättre sätt. För jag tycker att det borde gå faktiskt.
Ja, skulle man utifrån att man faktiskt är utmattad ändå kunna gå och prata tillsammans med någon,
ja,
om relationen.
Jaha.
För det här att det här mönstret har uppstått där hon liksom blir medberoende och tyngd och han tar avstånd. Det är ju ändå någonting som inte gör någon situation bättre.
Nej.
Alltså utmattning blir ju inte bättre av det. Alltså för att låsa upp någonting, kanske det är det de borde göra.
Att gå tillsammans.
Ja, ja, faktiskt.
Ja.
Och för att det här att hon brottas med hur hon ska agera, det förstår jag verkligen. Är förhållandet över, undrar hon. Ja, det vet man ju inte. Men man borde ju snart kunna se någon tendens.
Ja.
Liksom. Och då måste ju steg tas. Om det inte händer något så måste man ju förändra något.
Ja.
För att hennes stöd till honom här,
ja,
har ju uppenbarligen inte gjort situationen bättre.
Nej.
Han är fortfarande kvar i samma. Så någonting behöver förändras, ruckas på något. Jag skulle nästan tycka att, Att för det första, om han inte får aktiv hjälp för det här, så skulle de skulle liksom, ja men det behövs ju. Eller att de båda går i och pratar tillsammans, och vill han inte det, då kan hon gå själv.
Ja.
För att reda i vad ser hon är sin plikt här? Vad ser hon? Hon säger själv i och för sig att hon går i samtalsstöd. Men vad ser hon som sin uppgift här? Hur länge skulle hon stå ut att det här pågår eller resten av sitt? Och sen säger hon, om hon ska vänta in mannen hon förälskade sig i för 15 år sedan. Jättesvårt att säga.
Ja,
han är ju inte den kanske riktigt som... Alltså, båda har ju ändrat sig sedan...
Ja, men så här, vänta in är väl kanske fel att säga, för jag tror att man inte bara ska vänta, utan man måste göra någonting aktivt själv också i den här situationen. Sen tror jag också att det är ju, jag vet inte om det är så svårt att säga vad det beror på hela hans situation, men många gånger så kan man ju liksom också förneka den här utbrändheten och säga att det där går över, men det gör inte det, för det måste behandlas, eller så behöver man förändra hela sin situation ganska mycket.
Och så är hur du tänker.
Jag tänker att det är ju kanske, många sitter ju fast i så här, oj, jag måste behålla mitt jobb, eller jag måste ha kvar det här jobbet, jag måste fortsätta med det här, för det är det jag vill. Men det är också kanske just det som gör att man blir utbränd.
Ja.
Man kanske behöver förändra den situationen, tänka på ett annat sätt, jobba på ett annat sätt, jobba på en annan plats, flytta till en annan plats. Det finns ganska mycket som man inte är beredd att göra, som man behöver göra för att komma ur det också.
Ja, just det. Ja, när man in med någon pusselbit av hjälp på ett eller annat plan som kanske tydliggör bilden.
Ja, och våga ta ett lite större steg kanske också.
Ja. Lycka till. Tack för brevet.
Du, vi får en del mejl, fick ett i veckan här, där lyssnarna frågar hur vi kan ställa de här hårda frågorna till varandra. Alltså ganska känsliga frågor om och påpekande, för vi är ju ganska...
Absolut.
Alltså, vi pratar om ganska jobbiga saker. Och
alltså, vad tycker du om när jag... Liksom, vad gör dig mest ledsen när jag gör?
Ja,
eller vad är det mest jobbiga med mig?
Ja,
sådana där grejer, menar du?
Och jag tänkte på det. Jag vet att jag tycker själv att jag har liksom på något sätt vant mig vid att svara på sånt. Vant mig vid att det är okej att liksom prata om de här ganska känsliga sakerna.
Ja.
Kan du känna det också, att det har skett en förändring? Eller tycker du att du alltid har haft lätt för att... Liksom, om väldigt...
Nej, men jag tror att så här, jag minns brevet, och det liksom, det blir ju egentligen att vi anklagar varandra för saker.
Ja.
Och varför gör vi detta då? Jo, men jag tänker ändå att för mig är det inte... Det finns några jobbiga saker, några jobbiga ämnen där jag vet att vi i grunden inte når varann.
Ja.
Men annars tycker inte jag att det är jobbigt att prata om de sakerna. Kanske för att jag vet att det är inget farligt. Alltså, det kommer inte att leda till att vi blir osams, eller det kommer inte att leda till något farligt.
Nej.
Alltså, i en relation där det kanske är mer skört eller nytt när man kritiserar varandra. Då är det ju en annan sak. Det kanske har att göra med att vi är så trygga i relationen.
Ja.
Men alternativet också är ju att man inte skulle få säga de sakerna.
Nej, precis. Det jag kan känna är att saker har liksom antingen gjort mig lite så här skraj, kanske inte för att vår relation skulle ta slut, utan för att jag vill inte liksom avslöja saker, jag vill inte bekänna saker. Och också för att en del saker gör lite ont att prata om sådär. Men det har liksom skavts bort på något sätt. Jag märker att det kanske är ganska bra. Att liksom, det är helt okej, vi har gjort det till en... Ja, det är okej.
Ja.
Men det jag undrar över lite grann då, är det så här, kan det gå för långt? Kan man veta för mycket om varandra? Kan man inte är det bra att ha känsliga ämnen i en relation, för att det finns en spänning i det också?
Det beror på vilken typ av... Säg vad du menar.
Nej, men
skulle
jag
vara bra.
Nej, nu är det kanske ett dåligt exempel.
Du menar att det är bra att inte veta allt om varandra?
Ja, exakt. Att det finns saker som är känsliga som man inte ska prata om. Det här, i början av en relation får man aldrig prata om tidigare relationer till exempel. Eller liksom så här, hur var det att ha sex med den där som du var med
förut? Nej, och det är väl inget ämne vi håller på med.
Nej, jag vet. Men det är en sån sak som man vill så här blunda. Det är klart att du har haft sex med de andra, men jag vill inte veta. Liksom.
Nej, just det.
Det är saker som man blundar för och som man absolut inte vill ta upp, för att det gör lite ont.
Ja.
Kan man liksom, kan det bli för nära i sådana där saker, att man till slut inte finns ingen spänning kvar någonstans?
Nej, men jag tycker inte att jag frågar saker som annars skulle ha varit spännande att inte veta.
Nej.
Jag vet inte vad som skulle vara spännande att inte veta. Alltså, vad skulle det vara? Vet inte.
Allt är spännande att veta.
Ja, jag tycker det. Nej, jag vet inte. Ja, men liksom, när får du mest dåligt samvete? Eller när, alltså, det, inte skulle jag leva i högre spänning och attraktion om jag inte fick veta de saker? Eller kanske, jag vet inte.
Nej, men det man kommer ju väldigt nära varandra genom att prata om allting.
Ja, och jag tycker nästan aspekten ligger mer så här, vad outar man för andra? Men där är jag också beyond.
Ja,
alltså att alla lyssnare vet mina svagheter. Mm. Och jag tänker att det är också en del av podduppgiften, att liksom att få att man tänker att man nu vet ju jag, man är ju inte ensam om att ha dåliga sidor, man är inte ensam om att känna futtiga saker. Nej. Liksom.
Nej, absolut.
Och jag tänker att det är också läkande för mig när jag får veta någon annan som känner så eller har en så jag tänker att det är det man håller på med mycket. Ja. Att lyfta fram känslor som kanske annars inte får synas, men som vi alla kanske dras med på något vis.
Ja, nej, men jag tycker också att det är, på något sätt så kanske jag förut var rädd för att tappa ansiktet, att jag hade liksom någon slags stolthet att bära upp, att jag är på det här sättet.
Ja, just det.
Och nu vet ganska många att jag inte är sån, utan att jag har allt det här
dåliga
också. Det blir ju lite befriande på ett sätt för en själv, för att man liksom så här,
man blir mindre sårbar.
Ja, absolut. Visst.
Och
ja,
någon tycker något om mig, fine, de har säkert poänger liksom.
Ja.
Och jag kan jobba med det, men jag har inte så mycket att dölja.
Nej.
Och det är ganska skönt.
Ja, nej, så kör på.
Ja,
vi fortsätter.
Jag tycker det. Ja. Du, här har vi ett brev om när livet ändras.
Ja.
En kvinna som skriver så här: tack för podden. Uppskattar den så mycket för att ni tar upp också problem som finns i bonusfamiljer. Just nu upplever jag något som jag tycker tillhör andra generationens bonusfamiljsproblem. Jag har en vuxen dotter som bott väldigt långt borta väldigt länge. Hon var rätt stor när jag och min särbo träffades. Min särbo sedan jättelänge har yngre barn som funnits med oss när vi umgåtts på semestrar och liknande, hängt med oss i sommarstuga och så vidare. Nu har min dotter flyttat nära mig med sambo och fick mot alla odds stor lycka barn i somras, och om allt går bra kommer ett barn till snart. Nu är plötsligt situationen en helt annan. Jag älskar min särbo men vill vara tillgänglig för min dotters familj. De har bara mig som familj här. Om det vore min särbos och mitt gemensamma barnbarn hade det absolut varit annorlunda. Alltså, det här är jobbigare än vad jag trodde det skulle bli. Jag upplever att jag hamnar mellan olika människors behov. Jag undrar om det är andra som känner igen sig och vad ni tänker om det här.
Mm. Intressant. Så hon det måste ju vara så att särmon tycker att barnbarnet har för mycket tid då?
Ja, men det här tycker jag är så spännande.
Ja.
För att livet ändras ju ibland.
Mm, mm.
Plötsligt uppstår någon skit eller någon härlig grej eller man får ett nytt jobb som kräver någonting och så vidare. Och här har då de har liksom inrättat sitt liv, särboskapet, med hans barn och de finns med. Nu kommer en faktor till här och hon känner sig klämd. Och egentligen så säger hon ingenting om att särbon har problem med det här.
Nej.
Faktiskt. Men hon upplever att hon hamnar mellan olika människors behov. Så hon tycker väl att det är svårt att ta av deras gemensamma tid och ge till sina barn då.
Alltså jag tycker ju, om man bara tittar på det så där utifrån, så tycker jag ju att det är självklart att hennes barnbarn ska få ta liksom den mesta av hennes tid. Jag tycker det är liksom det viktigaste för henne på något sätt. Det är ändå hennes barns barn. Och hennes barn kanske behöver hjälp i det här, även om barnet är vuxet liksom. Jag tror att man det är det här som är liksom på något sätt inte faran men problemet med att gå in i någon annans familj, någon annans barn, för att man blir plötsligt, man hamnar i en konstig lojalitetskonflikt på det sättet.
Säger du tänker?
Jo, men det blir liksom det där jag liksom känner, om man till exempel om du och jag hade fått barn.
Ja.
Nu blev det ett steg till, men om du och jag hade fått barn, var hade mitt största fokus legat då? På mina barn som jag har själv.
Precis.
Eller på vårt? Att det är så här, man ska välja mellan olika, eller vikta sånt här. Jag tycker ju att man, det är klart att det blir en, ett problem och någon blir eftersatt. Så här, hennes då bonusbarn blir eftersatta. Men det måste de få bli, tycker jag också.
Ja, precis. Det håller jag med om. Och jag tänker att alltså om man har en bra relation, det är det här prövas ju relationer. Om relationen har möjlighet att anpassa sig till någonting nytt som händer eller inte. För jag tycker ju också så här, hon ska ju vara precis så mycket med sina barn och barnbarn som hon vill.
Ja.
Faktiskt. Men jag tycker att hon behöver prata med honom och säga hur hon vill ha det och höra vad han säger om detta. Och att hon kanske inte är så villig att, om det här är viktigt för henne, så måste hon säga, så här ser mina prioriteringar ut framöver. Hur gör vi för att få ihop det? Hur gör vi så att du och jag får träffas fortfarande? Hon har ju ändå tagit sig mycket tid med hans barn.
Ja.
Lite payback time kan det ju bli. Men sånt här kan ju vara svårt när det blir en förändring. Men jag tycker absolut, herregud, om hon skulle liksom avstå från att vara med sin dotter och hennes barn för sin särbos skull, det skulle heller inte bli bra.
Nej, det skulle inte det. Och jag tycker att alla i den här konstellationen måste på något sätt ha den medvetenheten också. Att det här är hon har det här barnet och det här är han och han har de barnen och var och en av de här är en enhet liksom. Och de kommer alltid vikta det på det sättet när det kommer till kritan.
Ja, precis. Livet tar nya vändningar och lite gäller att hänga med.
Ja.
Jag tycker sånt här är svårt själv.
Ja.
Jag vill gärna ha kontroll liksom, och kunna planera och bestämma. Ja, men händer ju saker.
Precis, men jag tänker också så som du och jag, vi har ju aldrig bott ihop. Våra barn har liksom inte vuxit ihop på något sätt. Och jag har alltid haft mina barn först och du har alltid haft dina först.
Ja.
Men det har också gjort att dina barn har liksom inga krav på mig. Eller
Nej.
Förväntningar på att jag skulle ställa upp på det ena eller andra, utan jag finns där och jag kan hänga med dem och ha jättekul ihop, men det finns liksom inte den här, du har ändå
ett ansvar
här.
Nej.
Och det tror jag ändå är, jag vet inte, jag tror att det där är liksom viktigt att hålla isär de där sakerna.
Ja, åtminstone har det varit det i vårt läge där vi inte har bott ihop med
ja,
barnen.
Absolut,
det blir en annan sak annars.
Ja, ja. Ja, fast det kanske går att hålla isär även om man bor ihop med det.
Ja, kanske det. Jag tänker bara så här nu. Hon känner sig klämd emellan. Emellan ska man ju inte stå.
Nej.
Man ska inte stå emellan Nej. Och försöka räcka till åt båda håll fast det tär på en. Det blir inte bra. Flytta dig ur den positionen. Du ska egentligen inte behöva välja, tänker jag, i en relation som är följsam till livet. Liksom.
Nej.
Men prata med din särbo om hur du kommer att vilja agera. Och sen så får ni försöka hitta en lösning som funkar utifrån
ja.
Det.
Precis. Ja. Kanske går det att prata med barnen också. Alltså alla barnen, inte bara hennes dotter utan även de andra barnen om de är tillräckligt stora.
Mm. Med de orden så rundar vi av och försöker göra en trädgårdshelg. Jag är så förbaskad. Jag vill ut i trädgården och det är snö hela
ja,
tiden. Jag tror
det
blir tokig.
Det är så korkat, genomfört alltihop.
Galet.
Det skulle ju vara varmt, sa de. Så blir det
Men
inte.
Jag säger så här. Titta i kapp på Gift vid första ögonkastet om ni inte gjort det. Nu har ju säsongen börjat. Då kommer jag börja tjata om det igen.
Ja.
För det är roligt.
Och jag kan säga att jag har skaffat en app som heter Norrsken för att jag så gärna vill se Norrsken någon gång. Då lägger de upp om det skulle vara så att det råkar komma Norrsken, man kan säga, från Stockholm. Det hittills
nej,
aldrig
men,
hänt. Ja.
Nej, men det får du läsa om i kvällstidningen. Det kväll kan du.
Ja, men det, nej,
är
de
det
säger dagen
du
efter.
Sticker ut näsan på kvällarna
ibland?
Ja, ibland
är det. Eller det är något stjärnfall som jag läst om. Eller något i årsvärm.
Wow.
Vi får se. Hur
vi
som helst. Trevlig helg.
Ja, trevlig helg. Och fortsätt att skriva till oss.
Ja.
Vi ska ta itu med allt vi hinner.
Absolut.
Ja. Hej då.
Hej då.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee, and you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.